Det är ju någon sån här total missuppfattning nu för tiden att mögel är något som kan komma in i fuktiga byggnader och det är jättefarligt. Men det finns ju inne, det är därför om du lägger ett bröd så möglar ju det.
Och det är för att det kommer sporer på det?
Jajamensan, de finns i luften, i ditt eget kök.
Borde inte jag gå in i köket mer?
Fråga Agnes med Christer Lundberg och Agnes Wold.
Välkommen Agnes.
Tack så mycket.
Och såklart du som lyssnar. Jag hade ju förmånen att få träffa din stora syster Maria här om kvällen.
Mm.
Hon visar sig vara en minst lika rivig typ som du.
Ja, absolut.
Går i släkten?
Ja, jag tror det.
Idag ska det handla om sånt som både du och jag och stora syran och alla andra måste förhålla oss till, vare sig vi vill eller inte.
Mm-hmm.
Det fullkomligt väller in frågor som på olika sätt handlar om tvätt, disk och städning.
Och varför just till mig? Varför ska just jag förhålla mig till detta?
För att du är Agnes Wold.
Ja.
Första frågan kommer från en lyssnare vid namn Desi.
Är det på något sätt farligt att ha silverfiskar hemma? Jag har det helt okej städat hemma, men de där silverfiskarna verkar ändå trivas. Jag skulle bli väldigt glad om ni svarar på det här, för jag är lite trött på dem.
Är det farligt att ha silverfiskar?
Absolut inte. Det står kategoriskt, de sprider inga sjukdomar, punkt. Det är ju förtjusande små djur, tycker jag. Första gången jag såg en silverfisk, jag blev helt förstummad. Den kom och liksom så fint ålas över golvet, det var i ett badrum. Sena tonåringen, jag hade aldrig sett en sån innan.
Det är ju någonting med just de där snabba, slingrande rörelserna som tycker jag rent instinktivt känns lite äckligt. Så jag fattar ju varför det ligger nära till hands för sådana som mig och Desi och tänker att de skulle vara farliga.
Men om du tänker strömmingar och sådana, den rör sig ju så som en fin silvrig fisk alltså.
Jo, men strömmingen är ju i havet, silverfisken är ju hemma hos mig.
Om du är i havet så blir ju du inte rädd, eller löjor och sånt, eller hur?
Nej.
Nej? Sen är det då, det är ju ett jättegammalt djur. Alltså den är ju 300 miljoner år gammal. Och den är från början tydligen utomhuslevande då i tropikerna och så. Sen har den spritt sig upp hit och så. I skogen så lever den på lite döda löv och sånt där. Och den heter Saccharolepisma saccharinum heter den. Det var Linné som namngav den. Saccar, det betyder ju socker. Så att den gillar att äta socker. Och den gillar att äta just kolhydrater, men den kan även bryta ner cellulosa. Den har något enzym för det. Så den kan äta lite tyger och böcker och sånt där. Då. Så att, den är ju ett problem i arkiv och så.
Men är ett vanligt hem?
Nej, den kan ju äta lite om man har högar med kläder på badrumsgolvet, vilket man ju har då. Men då får man ju nästan skylla sig själv.
Jag tänker på en annan liten insekt som kan dyka upp där hemma om man har otur. Hur är det med mjölbaggar? Är de farliga?
Nej, de är inte farliga, men de tycker jag ju inte om. Jag har ju haft mjölbaggar och så man har satt på klämmor och plastpåsar och så ligger det jädra med mjölbaggar där ändå. Liksom. Man blir lite sur så att man får ta mjölet när man köper och så får man hälla det i en plastburk med tättslutande lock och så.
Men om man nu inte upptäcker dem och råkar få i sig några stycken?
Ja, det gör ju ingenting.
Extra proteinkälla?
Ja, ja, visst.
Nu lät det ju inte som att tvättmaskinen i det här klippet mådde särskilt bra. Men tvätt är uppenbarligen ett ämne som verkligen engagerar våra lyssnare. Så här skriver Sebastian. Hej Agnes och Christer, jag har en fråga om att tvätta sängkläder. Eftersom jag är lite lat av mig tvättar jag dem inte särskilt ofta, kanske en gång i månaden. Men från andra har jag hört att det här är superäckligt, att jag rent av är ohygienisk. Folk i omgivningen verkar tvätta sina sängkläder en gång i veckan minst. Är jag verkligen så äcklig som de här påstår eller är det de som är hysteriska renlighetsfanatiker?
Det är ju de som är väldigt oekologiska och det är klart man inte ska tvätta sina sängkläder en gång i veckan. Det låter ju inte klokt. Om man inte har små barn som kissar i sängen och sådär eller tre jättesmutsiga hundar som bär med ett kilo lera. Alltså om man är en vuxen eller ett par vuxna personer som sover i säng på vanligt sätt så blir ju inte lakanen påtagligt smutsiga på ganska lång tid.
Hur ofta behöver man tvätta sina sängkläder enligt Agnes Wold?
Ja, det kommer till med hygien. Det får vara slut tycker jag på det här att folk säger att det är ohygieniskt bara för man tycker det är lite äckligt. För hygien, det kommer av hygieia, hälsans gudinna, och det betyder åtgärder som främjar hälsa. Och då måste man alltså bevisa att den här, om man tvättar lakanen, det vill säga var 14:e dag, så blir man mindre sjuk än om man tvättar dem varannan månad. Och det kan jag absolut garantera att det inte finns några sådana studier. Så det får folk bara sluta och tjata om. Och det är dessutom ett helt förkastligt beteende att ta och tvätta rena grejer bara för att man har fått för sig att det är äckligt med ett lakan. Och det som är där på lakanen, om man inte har en lerig hund och kissande barn och någon som kräks där, så är ju bara det som har skavts av från oss själva, liksom vårt eget skinn. Det blir inte farligare för att det ligger på lakanet.
Men det här med att krypa ner mellan nytvättade lakan i en härlig nybäddad säng, det tycker jag är en av de bästa känslan som finns, framförallt om man då har duschat själv innan. Håller du inte med om det, att det är mysigt?
Jag kan inte påminna mig om att jag, det är liksom inget som...
Du har aldrig gjort det?
Det har jag säkert någon gång i livet.
Jag har aldrig varit rent.
Men jag har nog inte samtidigt varit nyduschad. Då måste jag tvätta håret också, och då kan jag inte gå och lägga mig, för då vaknar man ju, dels blir kudden blöt. Så jag har aldrig duschat innan jag går och lägger mig, det tycker jag inte verkar praktiskt.
Hur lång tid tar det att tvätta en sån där stor tvätt?
Ja, ungefär 2 dagar. Men sen kommer ju mangling och strykning.
Sen Sveriges radioprogrammet Praktiska hushållsskolan sändes på 1940-talet känns det ju som att tvättprocessen har speedats upp några grader. Men trots att vi har pratat om det här förut så verkar just grader fortfarande ställa till bekymmer för en del av våra lyssnare. Så här skriver Helene. Hej och tack för bästa podden. I min familj är vi många och i tvättkorgen blandas allt från fuktiga handdukar till svettiga träningskläder och underkläder. Eftersom livet är som det är kan tvätten ibland bli liggande några dagar. Ett kalasbord för bakterier, frågetecken. Eller, vilken temperatur krävs för att få det rent igen? Eftersom nyheterna säger att hösten kommer att bli krisig ekonomiskt och elmässigt, tas goda råd tacksamt emot. Hur hög temperatur behöver man ha för att ta koll på eventuella bakterier i tvätten?
Alltså om man ska döda bakterier så är det väl kanske 60 grader. Men det finns ju ingen som helst anledning varför man ska döda de där stackarna. För det första så har man ju tvättmedel och så har man ju vatten och så skvimpar de här runt och så massa sköljningar. Så att rent mekaniskt så spolar man ju bort de flesta bakterier. Och sen så har de då varit utsatta för tvättmedel som ju löser upp bakteriemembraner och så vidare. Och sen så sätter man ju inte på sig dem när de är blöta, utan sen är man på tork och de som inte har dött innan, de dör ju då. Och sen lägger man in tvätten i ett skåp och så ligger det där en vecka och då är de ju stendöda. Det finns ju i princip inga bakterier som kan överleva så länge utan någon näring.
Men det här som Helene beskriver om med tvättkorgen där fuktiga och svettiga kläder ligger och gottar till sig. Det känns ju som att det skulle kunna växa till där.
Ja,
och lite så lagom varmt i badrummet, tvättkorgen där.
Ja, men det är ju inte alls så varmt som det är på våran hud. Det är klart att det kanske är 25 grader där då. På vår hud är det ju 35 grader. De lever ju mycket bättre på våran hud. Och de kom ju därifrån. Det är lite hudflagor då som har skavts av i kläderna och så hamnar det där. Och det är klart att de har ju lite näring med sig då från hudflagorna. Men huden är ju lite jord för att inte bjussa på för mycket näring till bakterierna. Och fuktigt är det ju inte heller jämfört med vad en bakterie riktigt vill ha om man odlar den i ett labb liksom. Om vi tar en sån svettig grej och så tittar vi hur många hudbakterier ligger på den och så lägger vi den här i tvättkorgen i 2 dagar. Jag har väldigt svårt att tänka mig att det är fler bakterier efter 2 dagar än innan. Men sen tycker jag en tvättkorg, jag på den tiden när man hade barn hemma så tyckte det var så tråkigt att tvätta så jag försökte ju lära dem själva att tvätta och då gav jag dem 2 tvättkorgar, en för mörkt och en för ljust. Så slipper man stå och gräva i det där. Det är mitt lilla tips.
Det här gör mig lite nyfiken, för när vi snackade om tvätt på något möte här den veckan så sa du att jag skulle vilja ha en Agnes tvättskola för svenska folket. Var det ett litet smakprov?
Det var en smakprov. Och sen ska man då inte, det finns ju ingen anledning att ha så varmt då. Det är ju då man har de här riktigt smutsiga vita, alltså lakan eller handdukar som har, då kan man ju behöva lite varmt för att aktivera de här tvättmedlen då som är för vit tvätt och sådär. Men annars så räcker det med 30, 35, kanske 40 grader. Jag tvättar i princip aldrig högre än 40 grader.
Men är det av ekonomiskäl?
Ja, miljöskäl. Och sen så att kläderna håller mycket mer. Folk sliter sönder sina kläder och tvättar dem så mycket.
Hur omfattande är liksom den fullständiga Agnes Wolds tvättrådsskola?
Ja, men en nytillskott, jag har ju tvättstuga då, så har vi såna här fina maskiner. Och då har jag upptäckt, det kanske alla har upptäckt, men då väljer man program då. Så jag vill ju ha mycket centrifugeringar, som jag torktumlar aldrig, utan jag hänger upp det då. Men då vill jag ju ha 1400 varv. Och så väljer man något program, så kanske det bara blir 600 varv centrifugering. Det är ju värdelöst. Men då kan man göra så att man kan välja program som heter kulörtvätt, och då får man rejäl centrifugering. Men sen kan man genom att klicka sig fram där, vrida ner temperaturen.
Du menar att du går alltså in och hackar tvättmaskinen?
Nej, nej, det är det man vrider på. Man säger så här, programval, och så drar man sig fram till kulörtvätt. Och sen klickar man på den, och sen så vrider man, och då kan man gå med centrifug, varvtal och temperatur och lite sånt.
Känns jag skulle behöva följa med dig med en videokamera för att verkligen förstå det här. Och sen är ju maskinerna är ju inte likadana överallt.
Nej, det är säkert så.
Men
det är
så som du hackar din tvättmaskin kanske inte jag kan göra.
Nej. Men om man nu är inne på den högre magisternivån då i tvättskolan, så kan man då säkert på många maskiner dra ner gradtalet. Jag gissar att det finns en som heter kulörtvätt och en som heter fintvätt. Då gissar jag att kulörtvätt liksom dunkar till lite mer och kastar runt kläderna lite mer energiskt. Och då kanske man vill ha det då, så att de blir lite renare, men inte den här höga temperaturen.
Hej Agnes och Christer. Jag har flyttat till en ny lägenhet och får inte plats med tvättmaskin i mitt lilla badrum. Min fråga, hur är det egentligen med hygienen med delad tvättmaskin i tvättstugan? Samlas det mycket bakterier eller hur fungerar det? Finns det något speciellt att tänka på? Till exempel att torka bort gammalt vatten ur gummiringen, hälsar Kristina. Jag tänker att i elkrisen Sverige är det nog fler än hon som funderar på att börja använda den här gemensamma tvättstugan om det finns någon i fastigheten.
Ja, det är underbart.
Men är det mer ohygieniskt än att ta sin egen maskin?
Alltså nu kommer vi återigen. Hygien betyder hälsobringande åtgärder, så att naturligtvis finns det inga som helst indikationer på att folk blir friskare ifall de har en egen tvättmaskin än om de använder en som hör till fastigheten. Utan då kom vi till det här vad folk tycker är äckligt och så. Och då har ju vi den här idén att andra människor utanför familjen är smutsigare, äckligare. Det är ju en gammal föreställning liksom. Och det är ju den som yttrar sig här i den här tvättstugetanken. Jag tycker det är fantastiskt att ha en tvättstuga. För när jag var ung, då bodde man ju i Göteborg på sån här gamla lägenhet där man delade dass. De flesta hade ju absolut ingen tvättstuga. Jag hade ju ingen tvättstuga där jag bodde. Utan då gick man hem till sina kompisar och lånade deras gemensamma tvättstugor. Och så jag tycker det är en fantastisk lyx. Och det här att ha egen tvättmaskin. Vi bodde ju i villa ett tag och då hade man det. Det ledde ju bara till att hela tiden överallt låg det både ren och smutsig tvätt i en salig blandning. Och jag tycker det är så bra med tvättstuga. För då behöver man dit tvätten och tvättar man, så måste man ta den därifrån, eller hur?
Det är många som glömmer det. Det brukar bli problem.
Just det. Men det är så underbart. Man hänger upp sin tvätt. Jag hänger tvätten hemma då, för jag är ganska stor. Och då är ju saken klar. Och det är ju jättebra tips för de här småbarnsföräldrarna som är så utmattade. Och då kan man smita iväg till tvättstugan och stå där ett par timmar. Kan man ha med sig en mobiltelefon och lyssna på en podd eller nyheter och så.
Är det någon särskild podd du vill tipsa om?
Ja, det förbjuder min ödmjukhet att nämna.
Kristina undrade här också om det är något speciellt område som man bör se upp med i gemensam tvättstugan. Gammalt vatten i gummiringen till exempel.
Alltså bakterier kan ju inte tillväxa i vatten. Liksom. Det är helt omöjligt. Det finns ju bakterier som växer i vatten och de heter pseudomonas. Men de växer ju inte till på det sättet där. Jag torkar ju alltid i den här gummiringen eftersom vi hade ju hund. Min kära just är död nu, men då kom det ju väldigt mycket såna här hundhår där. Och efter hon hade skällt ut min man för att hans kalsong hade blivit helt hundhåriga på bostadsrättsföreningens årsmöte, så tänkte jag, aj, aj, aj. Så jag är där med den här vettexduken och torkar bort dem där. Och nu sist så tvättade jag alldeles häromdagen och tänkte, åh, jag kommer aldrig mer tvingas torka bort hundår. Och så hittar jag ett litet hundår bara. Det var Göstas sista hundår här i tvättmaskinen, i den här gummiringen då. Men jag tror inte det är några särskilda bakterier där.
Signaturen Karin P. har skickat en tvättfråga här som jag tror att många känner igen sig. Men jag är samtidigt lite osäker på om du har något svar. Hon skriver så här: jag kan inte begripa hur alla plagg hamnar inuti påslakanet när man tvättar i tvättmaskin. Känner du igen fenomenet?
Ja, absolut.
Går det att förklara på något vetenskapligt vis?
Ja, alltså man har ju då det här påslakanet där till vänster och så är det ju en öppning där. Och sen så till höger har man en strumpa liksom. Och sen så kastas de ju här mot varandra i den här tvättmaskinen då. Och så, ja, precis. Och då kan ju den här råka komma in där. Alltså den kan ju inte gå fritt ut och in liksom. För det där hålet i påslakanet, det är kanske bara 60 cm långt då. Om strumpan då, ja, dels kan den ju kommit längre in så att nästa varv så åker den inte ut. Och sen så...
så kommer nästa strumpa.
Ja, men det brukar väl inte bara vara en grej som ligger i dem där, va? Det brukar vara en hopknörd handduk eller ett par strumpbyxor eller kanske en liten handduk. Men jag tycker sällan det är liksom flera grejer, det måste jag säga.
Jo, alltså, men... jag tycker det kan vara helt fullt av grejer inne om man, alltså, man får, det är som en julklappsäck man får plocka
okay,
ut.
Okej, det kanske är, ja.
Men jag tyckte det var så intressant när du började beskriva här och jag gjorde lite ljud där. Hur liksom strumpan sögs in i den här lilla öppningen och kunde inte hitta ut. Det påminner mig, jag är ju besatt av att titta på överlevnadsprogram på tv.
Okay.
Och det de gör när de kastas ut i naturen utan redskap. Alla tillreder en fish basket, en fiskkorg som fungerar på exakt det här sättet med en öppning. Och när då inte strumporna utan fiskarna letas in, så kan de inte äta ut.
Nej.
Det är samma sak med påslakanet i tvättmaskinen.
Exakt. Fråga Christer. Du får ha ett tvättprogram du med.
Jag tror något annat program hade varit bättre för mig faktiskt.
Säg inte det.
Nej, säg inte det.
Sol, vind och vatten är det bästa som jag vet.
Och mjukt och fint han sjunger Ted Gärdestad. Om hur han älskar sol, vind och vatten. Det är ju jag med.
Mm.
Men det är inte bara en klassisk svensk låt här. Alla ingredienser jag nämner ingår nämligen i nästa fråga.
Mm.
Den kommer från Grete som skriver så här: hej, när jag var liten hängde mamma alltid ut våra sängkläder på vädring när det var vackert väder. Jag för mig att hon kallade det för soltvätt. Men hjälper det verkligen mot något? Får det till exempel bakterier att virvla bort? Var det bara en mysig grej eller något som kvinnorna gjorde på 50-talet för att visa grannfruarna att här inne hos Carlsons har vi det minsann rent? Oavsett ditt svar, Agnes, kommer jag nog själv att fortsätta. För ja, jag har övertagit min mammas soltvättande och tycker att lukten av soldoftande sängkläder slår allt. Varma hälsningar från Grete. Känner du till begreppet soltvätt?
Det ringde någon liten klocka där, ja. Men det som är väldigt effektivt mot bakterier, nu är ju, som jag säger, det är ju inte så farligt med de där bakterierna, men ultraviolett ljus som det finns i solljus, det dödar ju bakterier och förstör virus. Så att om du vill ta död på bakterier utan att koka dem så kan du lysa på dem med en UV-lampa då. Alltså UV-ljus har ju väldigt hög energi, så det bryter ju DNA-spiralen. Och alltså den kan slå sönder kemiska bindningar. Så det är därför sol är farligt om man får hudcancer och så, för att den ger skador på DNA. Så att jämfört med att blaska runt i lite 40 grader vatten med lite tvål, så UV-ljus har mer drastiska effekter faktiskt. Men det är klart att det spolar ju inte bort smuts, men den är ju redan ren då, utan det är den här... lukten. Och jag vet inte vad det beror på, men det kan ha med UV-strålning att göra, skulle jag tro. Och den är så att säga steriliserande då. Om man nu vill ha steriltvätt då, så kan man hänga ut den. Eller lysa på den med en kvartslampa.
Kvartslampa är det inte så många som har hemma, men man kanske kan gå ner till det lokala solariet och lägga in den.
Ja, just det, precis.
Av någon outgrundlig anledning så har jag blivit ansvarig för städgruppen i vår bostadsrättsförening. Så jag får en sån här märklig blandning av stresspåslag och dåligt samvete när jag hör det här skrubbljudet. Alltså innan den här morgonen är över måste jag verkligen ha fått ordning på vårt rullande trappstädningsschema. Annars är jag rökt.
Blir du bostadslös? Och då kan det gå illa.
Men det här med städning och dåligt samvete, det kan hänga ihop av olika skäl. Så här skriver Josefin som önskar att efternamnet ska hållas anonymt. Då blir man nyfiken på vad det står. Hej Agnes och Christer och tack för god underhållning. I min ungdom jobbade jag som städerska jämte studierna. Jag hade en balja med vatten för toalettstädning och en balja för annan rengöring, matbord, skrivbord och så vidare. Men ganska ofta hände att jag blandade ihop baljerna så att jag råkade torka matborden med samma vatten som jag städat toaletterna med. Sjukt äckligt. Än idag har jag mycket dåligt samvete men undrar, var det någon hälsofara egentligen? Tvätta matbordet med samma vatten som man använder till toan, det låter ju inte jättefräscht, men har Josefin utsatt sina medmänniskor för fara?
Nej, jag tror att de överlevde. Alltså, om det skulle råkat vara någon människa som var salmonella smittad och använde den här toaletten och hon hade råkat få med sig lite salmonella bakterier och sprida ut dem där på bordet, då skulle ju någon kunna få i sig dem. Men salmonella är ju en sån bakterie som måste förmeras i ett livsmedel för att det blir för låg dos. Även om Josefina har klättat ut salmonella där och man får det på händerna och stoppar händerna i munnen, så räcker det inte för att bli sjuk. Shigella är ju sån som man kan bli sjuk av, något 10-12 bakterier, men den är otroligt ovanlig. Och båda de här är ju jätteovanliga i Sverige då, så att jag tror inte alls att hon har utsatt dem för någon fara.
Har du en separat skurhink för badrummet och en för resten av lägenheten hemma?
Nej, gud nej. Alltså, menar du golvet?
Jag försöker bara få reda på hur det står till med städningen hemma hos dig.
Det står inte bra till. Men vi har ännu inte fått något svårt salmonellautbrott, kan jag säga.
När vi ändå är inne på städning så har Gunilla skickat den här frågan. Hej Agnes, förr sades det att man skulle passa sig när man städade i gamla hus som stått obebodda länge eftersom man kunde drabbas av TBC. Man menade att bakterierna liksom virvlade upp och vaknade till liv av städningen. Ligger det någon sanning i det här?
Det här var ju en ganska svår fråga, för att det är ju en jättespridd myt. Och Sverige och Finland, vi hade ju världens högsta förekomst och dödlighet i TBC då för 100 år sedan. Så dog ju otroligt mycket folk i det. Så att det är ju verkligen inklistrat i vårt kulturarv. Och förra sekelskiftet var man ju besatt av att tuberkulosen låg i golvspringor och det kom i skurvatten och det var liksom damm och smuts och sådär. Men tuberkulosbakterien, den heter mycobakterien tuberculosis, och mycobakterier, de har en väldigt tjock cellvägg, så den är väldigt tålig då. Så jag ringde faktiskt i morse till min kollega som är expert på tuberkulosbakterier och sa, hur länge kan de leva liksom utanför kroppen? Kanske några månader att den här kan leva.
Så pass länge då?
Kanske, ja. Men sen så pratade jag med min vän smittskyddsläkaren och så sa han, nej, det finns absolut ingen smittrisk om tuberkulosbakterierna har lämnat kroppen och hamnat någonstans i golvspring eller någonting. För att grejen är ju att, det är precis som vi har diskuterat med coronavirus och så vidare. Det är ju en sak om du har coronavirus, kanske ligger på bordet, men det här måste ju piskas upp i en form som ska andas in och hamna där det ska hamna. Och när det gäller tuberkulosbakterierna så är ju det en av de sjukdomar som sprids via aerosol, alltså extremt små droppar, för de ska andas ända ner i lungorna. Och man ska hosta ut dem. Och tuberkulos är ju en vansinnig hosta. Och det är små droppar. Men även om du håller på och river i gamla golvplankor och det skulle ligga lite tuberkulosbakterier, så går det inte att liksom andas in dem i en form som hamnar där de ska hamna, liksom längst ner i lungorna. Så att han sa det, att nej, det är helt omöjligt.
PS. Populära sökningar.
För att försäkra oss om att vi inte har missat någonting som folk går runt och undrar i smyg, så har vi på redaktionen tagit på oss att undersöka vilka de populäraste sökningarna på nätet är för de teman som dyker upp i podden. En av grejerna som svenska folket verkar väldigt nyfikna på när det gäller städning just nu, det är att städa hållbart. Vad innebär hållbar städning för Agnes Wold?
Ja, men det är väl att inte städa, va? Skurborsten håller ju mycket längre om man inte använder den. Den får stå där i skåpet.
Skulle du säga att din städning är hållbar?
Ja, den är väldigt hållbar. Det går åt minimalt med sån här medel och sånt. Alltså, det är ju ett väldigt konstigt ord som har kommit. Men det handlar ju lite grann om att naturen inte ska förbrukas och sådär i onödan.
Det är ju såklart en tolkning av det hela, att låt bli att städa så håller grejerna längre. Men jag gissar att det handlar om att man inte vill använda giftiga medel eller saker som är skadligt för miljön och sådär.
Alltså, det här med gift, det är ju någonting extremt konstigt som har börjat grassera de sista 10-20 åren. Alltså, normalt betyder ju gift någonting som man dör av eller blir väldigt sjuk av i små doser, så att man kan liksom, utan att någon märker det hela, det är folks kaffe och så faller de döda ner, åtminstone kräks jättemycket. Men nu har ju gift blivit allting. Det finns ju folk som tror att vi har gifter i kroppen och de ska detoxas, och det är gifter i barnens leksaker, det är gifter här och där. Och jag menar, det är klart att om du dricker lut, då är det klart att du kräks. Nu har man forskat fram, det är precis som läkemedel, har man forskat fram en massa bra rengöringsmedel som inte förstör möblerna och sånt där, och som inte är så giftiga så att folk dör om man råkar få i sig lite grann. Och så får folk för sig att man ska man använda någon annan gammal skit som man använde för 100 år sedan. Faktiskt igår så jag på Twitter var så här, det är inte klokt. Om man tänker, om man tar aska när man har bränt en brasa, och så tar man det på en trasa och så putsar man luckan på kaminen, då blir den alldeles ren. Det är fantastiskt lite naturligt. Ja, alltså aska, om du häller vatten på askan, det blir ju lut. Alltså kaliumhydroxiden är ju extremt frätande. Ja, men det är ju jättefarligt att få i sig. Men då är det naturligt liksom. Nej, men jag tycker det är urlarvigt. Om folk nu inte vill hålla på med så mycket olika så kallade kemikalier, alltså allting är ju kemikalier. Det är ju en jättelöjlig beteckning, för den finns ju inte liksom. Det är ju bara en kemisk förening. Men då har folk fått för sig att om den är naturlig, då är den snäll. Och har man gjort den i en fabrik så är den farlig. Det är ju inte alls så, det är ju precis tvärtom.
Vet gemene man för lite om kemi?
Nej, alltså för lite. Man behöver inte kunna så mycket kemi. Men
annars kommer ju du att säga, det är så dumt att vara, de fattar ju ingenting. Och så där. Jag, då tänker jag att vi kanske borde utbilda oss mer då, så att man kan förstå vad du pratar om.
Jag tycker det är mycket viktigt att man lär sig biologi, alltså människokroppens biologi. Om folk inte kan kemi, det kan jag stå ut med. Men att man inte vet vad som händer med en smörgås när man har ätit den, det tycker jag är förfärligt sorgligt.
Det är därför man kan lyssna på den här podden.
Mm, precis.
Till exempel när man är i tvättstugan
och, då får man
och tvättar med sitt björklut.
Ja, det ska man inte heller i bostadsrättsföreningens tvättmaskin. Då blir man vräkt. Och du ska inte skura i trappuppgången med...
Artisten Per Hägglund sjunger att han älskar att städa, och jag inser att jag borde försöka rekrytera honom till föreningens städgrupp direkt.
Absolut, han ljuger ju bara.
Nej, det vet jag inte om han gör. Men om det här är sant så måste jag gratulera honom, för att Per har ju hittat någonting att älska som aldrig tar slut. Det är först när man har städat ett utrymme som man ser hur skitigt resten är. Och när man väl har hittat ork och ger sig på nästa område, så har det först hunnit bli smutsigt igen. Mm. Och sen kommer man kanske tråga allt på att tänka på att just det, utemöblen också. Det verkar i alla fall vår lyssnare Annika har gjort. Hon skriver så här. Älskar denna podd, men skulle ni kunna ta upp det här med mögel på klädsel och utedynor också? Jag läser i många inlägg på Facebook att det bara är att slänga om det väl har bildats mögel. För även om det försvinner i tvätten så finns sporerna kvar. Vad säger du om det här, Agnes?
Man kan inte hålla på och säga att man ska slänga dynor för att det har blivit lite mögel på. Nej. Mögel är ju svampar då, och man brukar ibland dela in svampar i gäst och mögelsvampar. Alltså gäst, sån här som man bakar, men det är ju också en svamp. Och de här som bor i skogen och blir kantareller, det är ju också svampar. Och sporerna då, det är ju svampens sätt att sprida sig då. Och de här svamparna i skogen, där finns ju också mögelsvampar och det finns kantareller och kaljoban och så. De sprider sig med hjälp av sporer. Så att hela luften är ju full med sporer från svampar när man går i skogen på hösten. Inklusive mögelsvampar då. Så att det är ju inget farligt på något sätt. Men de har ju ofta väldigt kraftiga färger, svampar. Och den här färgen sätter sig ju fast i de här dynorna då. Så det blir ju lite fult, men det är ju inte farligt på något sätt.
Men är det omöjligt att få bort mögel och sådär i tvättmaskinen?
Alltså färgen får du ju inte bort liksom.
Annika skriver ju att hon har läst i den här gruppen då på Facebook att det är bara att slänga eftersom sporerna aldrig försvinner. Men sporerna försvinner om man tvättar dem i tvättmaskinen.
Nej, jag fattar inte. Vad då försvinner? Jag menar liksom... Själva mögelsvampen har ju vuxit där och färgat tyget. Och sen så har ju det här möglet gett ifrån sig sporer, och de har ju åkt iväg med luften och så vidare. Det ligger väl några kvar där, men det är ju jättesmå celler i princip. Alltså, för det första är de ju inte farliga. För det andra så klart att de försvinner om man tvättar. De spolas ju bort som allt annat. Hela luften ute, I'm sorry to tell you, den är full med mögelsporer. Och även inomhus finns det. Så det är ju någon sån här total missuppfattning nu för tiden att mögel är något som kan komma in i fuktiga byggnader och det är jättefarligt. Men det finns ju inne, det är ju därför om du lägger ett bröd så möglar ju det.
Och det är för att det kommer sporer på det?
Jajamensan, de finns i luften, i ditt eget kök.
Borde inte jag gå in i köket mer?
Nej, du får sätta sådana här hepa. Det är min stora skräck nu efter covid att en ventilationsindustrin ska bara, gud, det kommer att otäcka farliga saker som vi andas in och vi måste sätta filter på allting. Och då kan tänka att de ska sälja det till den stackars offentliga sektorn och alla skolor och dagis. Och det är helt sant, det yr en massa saker i luften, men det är vi byggda för.
Att hantera.
Mm. Om man inte är immunnedsatt. Och det finns ju ett sorts mögel som heter aspergillus som kan finnas inomhus och säkert utomhus också. Och det är då farligt för folk som har nedsatt immunsystem. Så därför måste man då på såna här avdelningar för vårdhygien då, som har hand om att man inte ska få spridning av farliga saker in i sjukhus. De måste alltid vara med när man bygger nya hus och kolla och mäta så att det inte kommer in aspergillus då, som folk kan andas in. För om man har dåligt immunsystem så kan det hamna i lungorna och växa som en liten svampboll där inne och det vill du inte.
Ja, det vill jag verkligen inte.
Nej, det vill du inte. Men de här på dynorna är helt ofarliga.
När vi pratar om det här med städning och rengöring och allt vad det är så känns det ju som att vi borde ha med någonting om det som folk rengör absolut mest också. Tycker du inte det, Agnes? Hej Agnes. Jag och min fru duschar 2-3 gånger i veckan, men hon byter underkläder varje dag medan jag bara gör det när jag har duschat, med motiveringen att underkläderna blir ju lika smutsiga direkt om jag byter utan dusch. Vad säger du?
Ja, det var intressant.
Hade jag inte riktigt räknat med när vi drog igång den här podden att folk skulle vända sig till dig för att veta hur ofta ska jag byta underkläder?
Just det. För en gång skulle jag ju då på den renliga sidan, för jag byter faktiskt underbrallor varje dag. Men då tror jag alltså att det är kanske lite skillnad mellan kvinnor och män, för kvinnor har ju något som kallas flytningar. Det liksom flyter ut lite gulvitt liksom ur underlivet. Och det där hamnar ju då i underbyxorna och tar man på dem nästa dag så kan det vara liksom en liten hård skorpa. Det är inte riktigt trivsamt liksom.
Men det är inte farligt.
Det är inte farligt. Men det kan skava lite grann sådär. Så att det är faktiskt...
Av bekvämlighetsfart.
Ja, liksom det är trevligt. Och män har ju inget motsvarande. Alltså deras kalsonger kan ju bli lite bajsiga liksom. Och det kanske också är lite äckligt. Men
varför inte skulle det... mäns kalsonger bli mer bajsiga än kvinnors? Det är otroligt dumt.
Nej, det är klart att de inte blir
man
torkar mer.
Väl, säg.
Ja, men jag säger så här. Det är ju det enda problemet. Det kan naturligtvis kvinnors underbrallor också bli. Men de har inte flytningar.
Just det. Du bara slog mig apropå det här du säger om fläckar här och där. Någonting som stör mig väldigt apropå kvällspressen är att det väldigt ofta nu för tiden står om droppsnopp. Så blir du av med din droppsnopp. Och det kan stå under en sån här artikel om nu är kriget snart här och så blir du av med din droppsnopp. Är det någonting man pratar om inom medicinen också?
Nej. Är det när man blir lite äldre, när man har lite förstorad prostata och man inte tömmer blåsan helt och hållet på en gång utan det kanske lite droppar kvar. Är det det man menar då, eller?
Jag har ingen aning. Det är bara någonting jag läser. Så här, de gör allt för att sälja tidningar. De gör allt!
Ja, det var ett påhopp. Så blir det av med det. Och det är den mest drastiska åtgärden vågar jag inte tänka på. Nej.
Det är roligt ändå hur du överraskar. För att här tänkte jag när du fick höra det här att det är klart de kommer säga, du behöver absolut inte byta underkläder, du behöver inte duscha, du behöver inte göra någonting, men inte då, du är fräschheten själv.
Ja, men alltså, jag säger inte man behöver, jag bara försöker förklara för den här mannen varför kvinnor kan tycka det är trevligt att byta underkläder. Det har ingenting att göra med hygien eller liksom det, men det är lite skillnad.
Myter och missuppfattningar.
Inom städområdet finns det ju, som vi har märkt, ganska gott om myter och missuppfattningar. Men, Agnes, är det någon särskild du skulle vilja dra fram i ljuset här?
Ja, det är ju naturligtvis den stora myten att städning har någonting att göra med att förbättra hälsan hos privatpersoner. En orsak till att städa på sjukhus, det är ju då om man ska, så att säga, desinficera någon yta hotad och så ligger det en massa skräp och intorkat blod och äckel där. Så kommer man med sitt fina desinfektionsmedel, men då kanske det inte tar om det ligger liksom bös där. Så att man liksom gör rent först innan man steriliserar till exempel. Det var ju någon berömd nu med det stora sjukhuset i Stockholm där man gjorde någon fantastisk anläggning när man körde iväg gamla äckliga saxar från operation direkt till sterilisering. Och det blev ju helt misslyckat, för då var det ju blod och grejer kvar där, och då funkar ju inte det liksom. Utan man måste ju först spola av det där då. Men hemma är det ju helt ointressant eftersom vi inte ska sterilisera någonting, och det skulle aldrig gå att sterilisera, och det finns ingen anledning till det. Så städning är bara något man gör för att man tycker det blir snyggt eller luktar gott eller man ska hitta sina grejer eller så.
Det är en kosmetisk åtgärd?
Ja, det är det.
Eller estetisk?
Mm, eller kulturell.
Men det har inget med hygien att göra?
Nej, ingenting.
Om jag ska försöka sammanfatta vad vi har pratat om idag, så verkar det tämligen ofarligt att ha silverfiskar och kanske också mjölbaggar hemma.
Mm.
Man kan inte drabbas av TBC genom att städa upp bakterier i gamla ödehus.
Nej.
Att råka skura ett matbord med samma vatten som man använt på dass kan visserligen kännas äckligt. Men äckligt och farligt är inte samma sak.
Nej, väldigt sällan är det samma sak.
Enligt Agnes Wold innebär hållbar städning att inte städa.
Låta grejerna stå kvar i skåpet.
Och den viktigaste lärdomen från Agnes Wolds tvättskola är vad då?
Låg temperatur.
Och då tjänar man lite elpengar också.
Mm, och sliter inte på kläderna och färgen blir kvar och sådär.
Är du sugen på att få komma hem och göra en storstädning nu?
You betcha. Mm.
Tack för att du kom hit.
Tack ska du ha.
Och såklart till dig som lyssnar.
Vill du också ställa en fråga till Agnes och Christer? Då mejlar du fragaagnes@sverigesradio.se. Det här var en podd från P4, Sveriges Radio. Alla våra poddar, de hittar du i vår app, Sveriges Radio Play. Tekniker för det här avsnittet, det var Robert Ignelius. Klippte gjorde Simon Westerdahl. Ljud, Mikael Ekblom. Arkivsök, Adam Bergsten och Stefan Lysarides. Och producent, det var Hanna Andersson.